Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är sommar, närmare bestämt juni. Jublande studenter fyller stadskärnan och parkerna. Luften doftar av lycka och frihet, blandat med vemodet från de stolta föräldrar som inser att deras barn nu blivit unga vuxna. Du bär den vita studentmössan med stolthet. Dagen som du längtat till de senaste 3 åren är äntligen här. Framför dig vilar en ledig sommar och efter den en hel framtid fylld av äventyr. Resor. Kanske ska du studera vidare. Men just idag behöver du inte ta några beslut. Bara njuta och vara stolt över att du nått dit du är. Framtiden ligger för dina fötter. Men någonstans bland sålet och glädjeropen står en ung kvinna med rödfärgat långt hår. Hon bär en likadan studentmössa som du. Du vinkar åt henne i samförstånd. Hon vinkar tillbaka. Hennes namn är Jeanette. Och idag är hennes sista dag i livet. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Sejov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 20 år gamla Jeanette Johansson från Järva 1969. Året då Beatles höll sin sista offentliga spelning och den amerikanska filmen Easy Riders hade svensk premiär på bioduken. Det året som Apollo 11 landade på månen och Neil Armstrong blev den första människan att sätta sin fot på dess okända mark. Men det här är också året då en 20-årig kvinna mördas brutalt i Södertälje. Ett mord som 53 år senare fortfarande engagerar och förbryllar. Sommar i Södertälje. Fågelkvitter. Glada studenter. Jeanette befann sig i Södertälje centrum tillsammans med sina klasskompisar. Det sjungs om studentens lyckliga dagar. Och det är troligtvis precis så det känns. Just där och då, i Jeanettes sinne. En känsla som många av oss ska känna igen oss i och tänka tillbaka på. Steget från skolbänken till vuxenlivets frihet. Luften som doftar sött av juniblomster. Jeanettes rödfärgade hår måste ha glittrat i solen. Bruna ben och fräkniga näsor. Trots sommarvärmen hade Jeanette nyligen dragit på sig en förkylning. Hon var hes och hade svårt att prata utan att få ont. Men festen på kvällen ville hon bara inte missa. Hur ont i halsen hon än hade. Och trots att hon var trött efter alldeles för lite sömn de senaste dygnen. Hon hade fått bra betyg i skolan. Och hon var stolt över sig själv. Jeanette brukade inte vara med på fester. Helgerna spenderade hon helst med näsan i en bok. Djupt försjunken i olika fiktiva världar. När hon inte läste skrev hon dagbok om livet, så som en ung kvinnas liv ser ut. Om vänskap, kärlek och alla de vardagliga ting som när man ser tillbaka på dem kan kännas så små, men som man då upplevde som stora och ibland överväldigande. Kanske hade hon skrivit om en pojke som hon lärt känna i Haag i Holland, som hon hade planer på besök under sommaren. Om allt gick som det ville, så skulle hon stanna kvar i Holland och söka jobb som au pair. Hon såg fram emot sommarledigheten och alla de böcker hon skulle hinna läsa. Just denna kväll var speciell och Jeanette skulle för ovanlighetens skull faktiskt lämna böckerna hemma och följa med på det gemensamma studentfirandet med sina klasskamrater. Vänner som hon spenderat de senaste 3 åren tillsammans med. En kväll att minnas. Den 13 juni. 1969. Kanske skojades det om att undvika svarta katter och stegar. En otursdag som denna. Fredagen den 13. Men ingen visste då att det skulle komma sig och bli så mycket värre än så. Kvällen till ära bar Jeanette sin vita studentklänning och matchande vita ballerinaskor. Hon var en kort och nätt ung kvinna med gröna ögon och skrattgropar som visade sig när hon log. Kvällens fest ägde rum hemma hos hennes ryska lärare, adjunkt Olav von Surmulén, i en lägenhet i Södertälje centrum, cirka 1 mil från Järna, där Jeanette bodde tillsammans med sin mamma Margot, pappa Åke och den 2 år yngre systern Susanne. På plats befann sig hennes 7 klasskamrater som hon läst ryska tillsammans med. Trots att Jeanette hade ont i halsen och inte pratade särskilt mycket under kvällen så måste hon haft roligt. Hon hade nämligen lovat sina föräldrar att vara hemma igen vid 23-tiden på kvällen. Men tiden passerade fort. Klockan blev 23. Sedan midnatt. Det var först vid 2:30 på natten som Jeanette började plocka ihop sina saker för att lämna festen och bege sig hemåt tillsammans med en av sina klasskamrater. De stängde dörren bakom sig, gick genom trapphuset och ut i den ljust skimrande juninatten. Jeanette blev erbjuden skjuts men tackade vänligt nej trots den 1 mils långa promenaden hem till Järna som nu väntade. Men sommarnatten var varm, Jeanette var glad och dessutom blev hon väldigt lätt illamående när hon åkte bil. Den friska luften måste ha lockat mer än den snabba vägen hem. Hon och vännen tog följe till baptistkyrkan där de sedan skildes åt och gick åt varsitt håll. En mils lång promenad i vita tunna ballerinaskor och längs en landsväg mitt ute i skogen. Kanske var det den ljusa natten, feststämningen och glädjen som motade bort allt tvivel som hon kanske hade känt inför en sån promenad alldeles ensam mitt i natten annars. Det var inte likt Jeanette att inte hålla tiden, vilket i sig också gjorde beslutet märkligt. En promenad på 1 mil tar nästan 2 timmar och troligtvis längre i ett par tunna ballerinaskor. Jeanette skulle dessutom fira sin student på lördagen också, tillsammans med familj och släktingar, och hon hade själv planerat hela firandet. Hon skulle då på den premissen komma hem runt 4:30 på morgonen, hellre än att riskera åksjuka, och med vetskapen om att hon troligtvis skulle vara väldigt trött under lördagens fortsatta firande. Dessutom hade hon bara sovit cirka 7 timmar sammanslaget de senaste 3 dygnen. Hon måste ha varit fruktansvärt trött när hon påbörjade sin långa promenad hemåt.
I familjen Johanssons hus i Järna skiner morgonsolen in. Margot åker, vaknar och går upp för att göra i ordning frukost och påbörja dagens bestyr. Kaffe skulle kokas och mat skulle förberedas. Det var en familjär dag att se fram emot, men någonting var fel. När Jeanette inte kom ner till frukosten insåg de snart att hennes säng stod tom och orörd. Deras dotter hade inte kommit hem under natten. Föräldrarna blev genast oroliga och ringde polisen. Ett stort sökpådrag påbördes med 30-tal poliser och helikoptrar som hovrade över området som Jeanette tros ha försvunnit från. Man sökte kring bägge sidorna av Tvetabergsvägen dit ett flertal vittnesuppgifter pekade. Det är en stor yta runt den 1 mils långa promenaden som hon antogs ha tagit. Värnpliktiga och frivilliga sökte igenom marken tillsammans med hundpatruller och polisen uppmanade allmänheten att deltaga vid skallgångarna. Men trots de stora sökinsatserna går dagarna utan ett spår av Jeanette. Hoppet om att finna henne vid liv sinar långsamt ut när dagarna blir till veckor. Utomhus i mark och terräng hinner möjliga spår blåsa och regna bort tillsammans med de dofter som sökhundarna spårar efter. Dagarna blir till veckor och inga av de tips som polisen får in leder någon vart. Trots att man startade sökandet så omgående så snackar vi om ett ganska stort område mellan Södertälje centrum och Jeanettes hem i Järna. Dessutom finns inga vittnesmål som kunnat avslöja exakt vilken väg Jeanette ska ha tagit när hon lämnade stadskärnan. Det tar hela 3 veckor innan någonting händer i sökandet. 3 veckor av oro, vanmakt och Gud vet vilka känslor som familj och vänner måste ha burit på under den tiden. Och det var varken helikoptrar, polis eller spårhundar som skulle göra det första fyndet. Det var en privatperson. Det var en man vid namn Allan Almgren som ända sedan Jeanettes försvinnande aktivt ska varit ute och sökt efter henne. Under dessa 3 veckor hade han varit ute 4 gånger och sökt av olika områden. Och denna, den 5:e gången, skulle det komma att ge resultat. Allan var ute i skogen i sökområdet och rekade ännu en gång, men nu på en annan plats än tidigare. Det var på kvällen, tisdagen den 1 juli. Området var snårigt och svårtillgängligt och känslan av att det var helt omöjligt att någonsin kunna hitta Jeanette måste ha varit överväldigande. Men så när han går där bland granriset känner han en lukt. Det luktar sött och ruttet. Allan försöker lokalisera från vilket håll lukten kommer från. Han rör sig försiktigt på platsen, rädd att förstöra möjliga spår eller trampa på någonting. Allan följde lukten som blev mer och mer påtaglig. På marken framför honom låg någonting under mossa och kvistar. Försiktigt lutar han sig fram och föste undan mossan. En vit klänning. Han fortsatte att plocka bort kvistar och mossa och där väl gömd låg Jeanettes livlösa kropp i det täta busksnåret. Cirka 50 meter från Tvetabergsvägen och 100 meter från IFK Södertäljes kamratstuga. Här hade man sökt tidigare med skallgångskedjan men kroppen hade varit så väl dold att man hade missat den. Om det inte hade varit för att Allan befunnit sig på just denna plats och känt lukten av förruttnelse hade Jeanettes kropp kanske aldrig återfunnits.
Jag vill bara inleda med att jag tycker att det är så himla fint att verkligen hela samhället engagerar sig i skallgångarna efter Jeanette. Det finns också ganska stora skillnader på hur polisen faktiskt agerar vid det här försvinnandet jämfört med många av de fall som vi tar upp i närmare tid. Jeanette var ju 20 år gammal, alltså myndig, och hade rätt att försvinna frivilligt. Det här har ju varit en diskussion vi har tagit upp ganska många gånger, Nathalie.
Ja, precis.
Men i det här fallet så inleder man ju den här sökinsatsen omgående och man inväntar inte de här 24 timmarna heller, trots att det inte är några väderförhållanden eller dylikt som kan vara farliga för utfallet. Det är sommar, det är varma nätter, hon är myndig.
Ja, och det är ju verkligen så skönt att man inte tvekar och går igång och letar efter henne direkt liksom. Med ett så här stort pådrag också, jag tänker både sök, hundar, helikoptrar och allt vad det var. Och det är ju just det här vi har önskat att skulle ha skett i många av de här fallen om försvunna personer som vi har tagit upp.
Mm.
Som har förblivit olösta fall. För jag tror verkligen att många av dem hade kunnat lösas om man hade agerat snabbt. För det är just det här att man har alla förutsättningar för att hitta en person. Både vid liv eller eventuella spår tidigt. Eftersom mycket sånt försvinner med tiden om man letar alldeles för sent.
Och sen tänker jag på den här stackars Allan, mannen som då hittade henne.
Mm.
Det måste ha varit en så fruktansvärd syn att mötas av. Jag tänker 3 veckor, ute i naturen, i regn och rusk, gömd under mossa och kvistar. Platsen där Allan fann Jeanettes kropp spärrades ju av och en teknisk undersökning påbörjades ganska omgående.
Mm.
Och ja, jag hade inte velat var den som gjorde Allans fynd, om man säger så.
Nej, verkligen inte. Uff, det måste vara så fruktansvärt.
Mm. Och någonting som talar för det också är ju att Jeanettes kropp då, tillsammans med en ganska stor del av marken under och runt omkring henne faktiskt alltihopa flyttades till obduktionssalen. Mm. Och troligtvis så flyttade man även de här delarna av marken för att Jeanettes kropp var i så pass dåligt skick. För att man skulle kunna ha liksom flyttat den utan det stöd som hon vilade mot.
Mm.
Ja, och ja, jag tänker bara informationen. Allan berättade att han, ja, men det var tack vare lukten som gjorde att han rörde sig i den riktningen, den här förruttnelsen. Det måste gått ganska långt vid den här tidpunkten då han hittade henne. Hur långt kroppen faktiskt hade hunnit, ja men circle of life liksom.
Mm. Och det tror jag också berodde på att det var just sommar. För varmt väder, varma temperaturer vet vi också påskyndar den här förruttnelseprocessen. Så det måste också ha spelat roll i det här tror jag. Men jag tänker verkligen på det när jag lyssnar på det här om Allan och när han hittade henne. Och att han hade sökt ganska många gånger under de här veckorna. Hon hade varit försvunnen. Att han var en av de personerna som engagerade sig. Så tänker jag verkligen på alla de här som engagerar sig i Missing People. Och i andra sökorganisationer som går de här skallgångarna. Att man tänker att man gärna vill hjälpa till och man vill vara på plats. Men att man faktiskt också kan bli den som hittar någonting. Den tanken tror jag kanske först nåden när man är faktiskt ute i terrängen och letar. Att tänk om jag faktiskt hittar någonting, vad gör jag då? Och hur kommer det påverka mig? Hela den biten. Det finns ju en stor psykologisk aspekt till det också. Att vara den personen som hittar det och hur det sen kan påverka en. För det är ju inte lätta grejer att ha att göra med det här.
Nej, verkligen inte. Och där vet vi att de hjälporganisationer som finns idag, de har ju ofta extremt stöd för de som är ute och letar också. Och jag vet inte hur det här stödet såg ut när Jeanette hittades, om Allan fick någon att prata med. Jag tycker det är så imponerande, de människorna som verkligen engagerar sig på det här sättet.
Det är oerhört viktigt det de gör.
Verkligen, och hade det inte varit för Allan så hade man troligtvis inte hittat Jeanette. Och ju längre tiden hade gått, desto mindre hade man kunnat utlösa av det som fanns på platsen. Och det som polisen faktiskt efter de här 3 veckorna ändå kunde konstatera, det var att mordplatsen låg ungefär 20 meter från den plats där Allan hittade Jeanettes kropp. Så den här gärningsmannen har alltså mördat Jeanette i skogen, sen flyttat kroppen, täckt den med mossa och kvistar då för att göra den ännu svårare att upptäcka. Och på själva mordplatsen då, 20 meter från kroppen, så hittar man även Jeanettes studentmössa. Även den gömd då och nedgrävd. Och jag tycker att det är lite märkligt att gärningsmannen flyttat kroppen men inte mössan. Nu utgår jag från att det är en han. Personen är ändå mitt ute i skogen. Jag vet inte vad skillnaden på de här 20 meterna skulle göra. Och han lämnar ändå kvar den här mössan och gräver ner den på mordplatsen istället för att ta bort den eller låta den följa med Jeanettes kropp. Och då undrar jag så här, missar han mössan? Grävde han ner den i efterhand i panik?
Ja, min spontana tanke var att det är lite konstigt att inte mössan låg tillsammans med hennes kropp. Men skulle det inte kunna vara så att den kanske åkte av när han överföll henne? Och att han först hittade den sen efter dådet, kanske när han såg mordplatsen därefter, om det fanns någonting mer undanröja liksom. Och att det var därför i all hast den blev nedgrävd på den platsen istället för att tillsammans med hennes övriga kläder och kropp liksom.
Och det här är för mig också kanske en indikation på att gärningsmannen besökt platsen en gång till för att röja upp. För att jag tänker just det här att ha brått, att bara gömma ner den på plats istället för att flytta den eller ta med den. Kan gärningsmannen ha varit med på skallgången, hittat den under skallgången och bara i panikgrävt ner den? Det är någonting som är konstigt här tycker jag.
Skulle det kunna vara.
Och i fallet om Jeanette, jag vet inte vad du tänker, men för mig är det första som jag kommer att tänka på är att det rör sig om någon form av sexualmord. Det är en ung kvinna, hon är ensam hem mitt i natten. Och när man då hittar Jeanette så har hon ju dessutom kläderna uppdragna för ansiktet. Hon ligger på rygg med händerna ovanför huvudet. Som om någon helt enkelt påbörjat ett försök att klä av henne. Sen visade det sig under obduktionen att underkläderna är orörda med den teknik man har då. Kan det vara så att gärningsmannen kan ha blivit avbruten där och då, mitt i försöket att klä av Jeanette?
Det är ju verkligen obehagligt. Men jag tror precis som du att det rör sig om någon form av sexualmord med tanke på att hon ändå var avklädd till viss del. Sen vad det beror på, att det kan ju vara så att överfallet ledde till att hon dog. Och att personen då inte genomförde det som personen hade tänkt på från början. Det är min spontana tanke.
Och det är intressant att du säger det, för dödsorsaken kommer faktiskt visa sig vara just ett slag mot huvudet med ett trubbigt föremål. Och det behöver ju inte nödvändigtvis betyder att någon har slagit henne bakifrån. Det kan ju också betyda att hon har landat på ett trubbigt föremål. Och vid brottsplatsundersökningen så fann man faktiskt en sten som man trodde kunde vara mordvapnet. Men kom ihåg nu också att det här är 1969. Man har inte samma tekniska möjligheter att undersöka till exempel ett mordvapen så som vi har idag. Och obduktionen visade också att Jeanette troligtvis avlidit någon gång runt 05:30. Då på lördagsmorgonen den 14 juli. Det man också hittade var blodspår mellan då Tvetabergsvägen och fyndplatsen. Och Tvetabergsvägen är då den här platsen där man tror att mordet har utförts.
Mm.
Något annat som är intressant i det här fallet är att Jeanettes vita ballerinaskor och hennes handväska var helt försvunna. De fanns inte på platsen. Och då kan man undra, kan gärningsmannen ha tagit med sig de här som souvenirer? Har de försvunnit någonstans på vägen? De är inte återupphittade helt enkelt.
Ja, det kan ju också vara så att gärningsmannen tog med sig de här sakerna för att göra sig av med dem på ett ställe som, alltså kanske med en metod som tar lite längre tid, kanske bränna upp dem eller liknande. Mm. Och att man då, att det är ganska lätta saker att ta med sig. Och undanröja att det var det man kanske gjorde i all hast.
Ja, men det är ändå märkligt att han har tagit av henne skorna.
Mm.
Det är för mina tankar tillbaka just på sexualbrott, någon form av förnedring eller liksom.
Mm.
Det är svårt att släppa den här synen av just händerna ovanför huvudet, klänningen över ansiktet. Det är som man vill göra någon till en icke-person. Slippa personens ansiktsuttryck. Ja, nej, så fruktansvärt. Polisen gör faktiskt ett till fynd på platsen. Det här vill man först inte gå ut med i media. Men till slut så når det allmänheten. Det var nämligen så att på brottsplatsen så hittar man en liten bit av ett kassettband. Kassettband är ju sådana som du och jag växte upp med, Nattis.
Jajamän.
Det man hittar var en liten bit av den här bandspelartypen. Det vill säga den delen av kassetten som ljudfilerna finns på.
Så alltså inte själva kassettbandet utan bara med själva bandet. Inte den plastgrejen utan...
Och vi har ju både äldre och yngre lyssnare och de här kassettbanden, det är liksom en liten plastbit i ett avlångt fyrkantigt format, en rektangel. Och sen inuti den så är det två små rullar som har då den här bandspelartypen som snurrar runt. Och det är själva den typen då man hittat, inte plaststycket. Och det man faktiskt har möjligheten att göra på den här tiden är att man kan kolla på den här lilla slingan. Och man lyckas ta fram vad det innehåller för någonting. Och de hittar då popmusik som är inspelat på det här kassettbandet. Och man utgick då från att kassettbandet kan ha tillhört gärningsmannen.
Det är faktiskt ganska intressant. Just att, kan det vara så att kassettbandet har gått sönder på platsen? Varför då bara en liten bit av den här bandspelartejpen fanns? Eller hur kommer det sig?
Ja, för det känns ju också som någonting som borde förmultnat under tid i den här utomhusmiljön.
Ja, det är väl gjort av någon slags plast, men jag tänker att det hade förstörts i alla fall, kanske. Eller
ja,
så.
Det är liksom en form av plastfilter.
Bremsa.
Ja, det är nog i och för sig ganska tåligt. Men hade man haft den delen av tekniken då så hade man kanske kunnat få fram någonting från det. Men jag tänker att man åtminstone i och med att man kan att de kunde få fram vilken typ av musik det var på det, så kan man åtminstone förankra med att det var tidsenligt. Man hittar popmusik som är relevant.
Man kan kunna höra vilken låt det var så.
Är det här något som spelas 1969? Hur länge har det legat här? Just i och med att det var popmusik så gav det någonting. Sen finns det en sak till som är lite märkligt i det här fallet. Och det är att man vid obduktionen av Jeanette ser att Jeanette ska ha haft väldigt höga halter alkohol i blodet vid dödstillfället. Och hennes promillehalt ska då ha legat minst 1,0 promille. Vilket rör sig om cirka 20 centiliter stark sprit om man hårdrar det. Men Jeanettes klasskamrater menar på att det inte alls hade upplevt Jeanette som berusad. Hon hade bara druckit något glas vin och någon öl under den här festkvällen. Och det här leder till någonting som tyvärr tar väldigt mycket uppmärksamhet från fallet. För att polisen bestämde sig för att göra om den här mätningen, vilket i sig är jättebra. Men mätningen, det blev ingen skillnad i den, utan det var fortfarande så här hög promillehalt. Och det var att obduktionsrapporten kring alkoholhalten i blodet versus vännerna, det krockade helt enkelt. Ja.
Alltså vi vet inte riktigt om det verkligen var 1,0 promille, men det är ganska mycket som pekar åt det egentligen, ja. För att de testade flera gånger och det verkar bli det varje gång. Jag tänker också på att hon kanske inte drack så jätteofta. Utefter intressen och så. Mm.
Samtidigt så har hon ändå gått en ganska lång sträcka. Alkohol förbränns ju också.
Absolut. Borde ju också gjort henne att hon nyktrar till åtminstone.
Mm. Och vi vet ju inte, vi har ju liksom inga vittnesmål från att hon lämnar Södertäljes centrum. Och det är så himla svårt. Hade det funnits övervakningskameror som idag, träffade hon någon, tog hon ett glas vin till på vägen. Vi har ingen aning om vad som hände sen.
Det var ganska sent på natten också, så jag tänker att det kanske fanns troligt att det var jättemycket barer öppna så sent i Södertälje. Jag tänker att det i så fall är mer troligt att hon har gått hem till någon. Men tiden är också knapp. Om man ska hålla sig tidslinjen att hon skulle varit länge hemma hos någon annan.
Mm. Ja, eller att hon träffat sin gärningsman på vägen. Att det här är någon hon känner som kanske hade en flaska häxa i väskan. Ska vi ta en for the road?
Ja.
Så jag förstår ju ändå att man grävde i. Det finns något konstigt i att hon druckit så lite, lämnat, inte uppstått som onykter och sen hittas med så hög promillehalt. Jag förstår att man fastnar här. Liksom, för att det kan ha hänt någonting på vägen som hade kunnat berätta någonting eftersom man faktiskt står helt utan svar.
Mm. Ja. Jag tycker också det är en intressant aspekt i det hela är ju att det här hände mitt i skogen.
Mm.
Tanken, eller jag menar troligt, att hon skulle, det är inte särskilt troligt att hon skulle stöta på någon där.
Nej, är det någon som har följt henne?
Antingen har hon haft följe med någon. Alltså att hon, efter att hon skildes åt med sina vänner, träffade någon annan som hon tog följe med. Eller så har hon nog blivit förföljd. Det är i alla fall mina tankar.
Ja, och sen har vi också teorin om att en bil kört förbi. Och det är väl lite dit vi ska lära oss nu.
Mm. Runt 500 tips kom in gällande fallet Jeanette Johansson. Man kontrollerade nästan 100 personers alibi för natten den 13-14 juni. Men inga tips ledde polisen närmare gärningsmannen. Fallet hamnade mer och mer i glömska och mappen om Jeanette stod plötsligt och samlade damm. Ett år gick, sen ytterligare ett. Men så år 1974, 5 år efter mordet på Jeanette, så inkom ett samtal till Södertäljepolisen. Det var en person som tyckte sig veta vem som hade mördat Jeanette. Denna man har i folkmun kommit att kallas för godismannen då han bad om godis och cigaretter under vittnesförhören för att prata. Polisen plockade upp på tipset om man undersökte trovärdigheten i det. De kom snabbt fram till att godismannen inte bara arbetade i Södertälje i juni 1969 utan att han även var känd sedan innan. Då han hade varit inblandad och misstänkt i flera överfall mot kvinnor. Man förhörde mannens dåvarande fästmö som berättade om en konflikt som hon och fästmannen ska haft kvällen den 13 juni. Hon kunde berätta att hennes dåvarande fästman ska ha velat ha samlag den kvällen men att hon hade nekat honom detta. Då ska han ha blivit förbannad och slängt ur sig något i stil med att han då minsann skulle ut och hitta någon annan att dragga upp innan han slängt igen ytterdörren efter sig och försvunnit ut i sommarnatten. Polisen fann detta väldigt intressant och valde att fortsätta kartlägga hur mannens liv såg ut under sommaren 1969. Och man fann faktiskt en del intressanta fynd. Man lyckades komma över den bil som mannen ägde vid tillfället för mordet på Jeanette. En vit Volvo som vid en teknisk undersökning kommer visa någonting väldigt intressant. Polisen lyckades nämligen säkra både blod och hårstrån. Ett stort problem var dock att bilen hade haft ett flertal olika ägare sedan 1969 och att man vid undersökningen av blodet och hårstråna varken kunde fastställa eller utesluta att de kom från Jeanette. På 1970-talet kunde man ännu inte utföra DNA-tester på biologiska prover, så man stod helt enkelt och stampade. Det fanns tydliga indikationer på att mannen kunde vara den skyldiga, men bevisen var för svaga. Det gick till och med så långt att godismannen i utbyte mot just godis och cigaretter erkände mordet på Jeanette Johansson. men hans erkännande var klumpigt och osammanhängande och omständigheterna byttes hela tiden ut under vittnesmålen. I en version ska han ha mördat henne. I en annan version ska någon annan ha kört ihjäl henne med hans bil. Det gick helt enkelt inte att ta erkännandet på allvar. Mannens mentala hälsa var inte heller bra. Han hade nyligen vårdats på mentalsjukhus och trots hans erkännande och blodspåren så kunde man inte binda honom. Fallet om Jeanette blev därför formellt ouppklarat och preskriberades i juni 1994.
Jeanette blev 20 år gammal. Hon hade sett fram emot den kommande sommaren och resan till Holland och den unge mannen hon skulle besöka. Kanske hade de blivit kära. Kanske hade Jeanette fått jobbet som au pair eller studerat vidare. Kanske hade hon rest runt vidare i världen, stannat i Holland eller åkt tillbaka till Sverige. Om inte någon hade valt att så brutalt avsluta hennes liv så hade hon fått ha just alla dessa funderingar om framtiden som alla unga har rätt till. Att få bli vuxen. Att få leva. Jeanette Johansson, som var född den 3 augusti 1948, jordfästes i Övergärna kyrka lördagen den 12 juli 1969. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.